Ja, jag tackar dig Herre för att du har gått hela vägen på korset för vår skull, Herre. Jag tackar dig Herre för att du gick ner i dödsriket som en segrare, Herre. Att du besegrade döden, att du tog nycklarna till dödsriket. Jag tackar dig Herre Jesus att du fick predika för andarna i deras fängelse och att du återuppstod. Att du verkligen återuppstod, Herre. Att du gick här på jorden i 40 dygn efteråt. För att till pingsten då så togs du upp till himlen. Och där är du nu, levande, återuppstånden. Och Herre, du håller på att bereda rum åt oss. Och vi ser Herre den ondska och de svårigheter som går ut över vårt land och vår jord på många sätt. Vi ser Herre det svåra som sker på många håll. Och vi undrar mer och mer Herre, när kommer du och hämta hem ditt folk? Jag ställer frågan, men jag vet att jag får inget svar. Det är inte vår sak att hålla reda på tiderna så Herre. Men det finns en längtan bland många Herre om att du ska ta hem ditt folk. Samtidigt så vill vi Herre att fler skulle bli frälst innan. För kärleken hos oss är inte helt död än Herre. Kärleken hos oss säger att vi skulle vilja att andra människor också fick bli frälst innan allting är för sent. Så jag ber dig Jesus Kristus att du gör oss vis. Ge oss tålamod Herre. Låt oss ha förtröstan på att du vet vad du gör. Och vi kanske inte förstår allting Herre. Precis som det ska vara. För vem kan förstå dina vägar? Jag tackar dig för profetian som hör ihop med Kristineberg Herre. Att du visar din omsorg och att du håller din hand, skyddande hand över Sverige fortfarande. Om vi ska ta den profetian som att det kom från dig. Vilket jag tror Herre. Men att tiden är kanske kort nu. Men Herre, om tiden är lång eller om tiden är kort spelar ingen roll. För vi tillhör ju dig Herre. Och det vill vi fortsätta att göra. Jag vill be dig heliga ande Herre att ta du hand om mina tankar och mina sinnen, min mun och mina öron Herre. Och låt mig förmedla någonting som kan komma från dig i denna tid Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag börjar från Lukas då. Lukas evangeliet 24. Från första versen och ett antal verser framåt. Det här handlar alltså om att Jesus har uppstått. Vi är efter påsken nu. Påsken är firad. Och då händer ju en hel del saker. Fortfarande. På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven, luktande kryddor. Jag kanske ska säga att det här var de här kvinnorna som hade följt med till graven först och såg att han lades där. Och sen gick de hem och beredde de här balsameringssalverna och kryddorna som det skulle smörjas med. Då. För att det hanns ju inte med innan. Så då gjorde de så. Och sen inträffade sabbaten och då fick de inte göra sånt utan de fick vänta en dag till. Men då står det så här sen. På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro så stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken men de båda männen sa: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa det till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Och de vände tillbaka från graven och berättade allt detta för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de kvinnorna berättade och uppfattade dessa som tomprat, och de trodde inte på dem. Men Petrus steg upp och sprang till graven, och då han lutade sig in såg han endast linnebindlarna, och han gick hem fylld av förundran över det som hade hänt. Nu kommer ju nästa avsnitt här, att Jesus visade sig för Emmausvandrarna. De var på väg. Och Jesus slog följe med två av lärjungarna här då, eller två personer. Och de gick och diskuterade hela tiden vad som hade hänt. Ingen förstod att det var Jesus. Han gick där och höll masken. Sa ingenting. Men han passade på att förklara skrifterna för dem, ända från Mose bok, om att det här skulle ske. Det är att korsfästelsen skulle ske. Det gjorde Jesus för dem här. De fattar fortfarande ingenting. Men så kom jag då till 18 versen, eller 28 versen i Lukas 24. När de närmade sig byn dit de var på väg verkade det som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt: stanna kvar hos oss, det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem, och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? Här förstod de. Och det är så roligt att det står där: Jesus öppnade skrifterna. Alltså, de har läst skrifterna många gånger. Det var först när Jesus förklarade som de förstod vad det egentligen stod där. De kunde sätta sakerna i sitt rätta sammanhang. Sen går vi vidare. Nu har alltså Jesus visat sig för de här. Och Jesus har visat sig för kvinnorna här som var vid graven. Och så kommer han till den huvudlärjungaskaran då. Om det läser vi i Lukas 24 och 36. Och några verser framöver. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sa till dem: var inte så förskräckta. Och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter, att det verkligen är jag. Rör vid mig och se, en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Och eftersom de av idel glädje ändå inte kunde tro, utan stod där förundrade, frågade han dem: har ni något att käka? Eller har ni något att äta här? Då räckte de honom en bit stekt fisk som han tog och åt inför deras ögon. Han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. På nytt öppnade han sinnena. Okej. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och så jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Det är alltså helig ande, kraft från höjden. Sen förde han dem ut till Betania. Och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var alltid i templet och prisade Gud. Jesus steg upp. Var 40 dygn och visade sig, undervisade. Och det han undervisade om, det var egentligen inga nya lärare. Han öppnade skrifterna. Alltså, Nya testamentet fanns ju inte här. Det var de skrifter som har blivit gamla testamentet om Moselag, profeterna och psalmerna som handlade om honom, som han öppnade och som de förstod helt plötsligt. Så han, det var ingen ny lära. Det var gamla testamentets syften. Det var liksom profeternas syften när de gick ut med. Det var psalmernas syften att vittna om att Jesus ska komma och det här ska ske. Och det var vad han öppnade upp ögonen för dem. Så då förstår vi värdet av det gamla testamentet. Värdet gamla testamentet som lagbok för oss som tillhör Kristus är inte giltig. Men gamla testamentet som vittnesbörd om Kristus är absolut giltigt och levande. Det ska vi ha med oss. Det kan vi läsa mer i Nya testamentet och apostlagärningarna och så om hur det utvecklas efteråt. Men det viktigaste hände här runt påsken. Jesus övergavs, plågades, korsfästes för våra synders skull. Den enda förlåtelse som finns från synden är att gå till Kristus och tillgodogöra sig det han har gjort för oss. Så är lagen uppfylld för oss. För att ska vi tro på gamla testamentet, då måste vi leva efter varenda prick och varenda bokstav. Och vi kommer inte att lyckas. Men om vi tillgodogör oss Kristus, så får vi förlåtelse från precis allting utom hädelse mot den heliga ande. Precis allting annat. Tänk på det när vi ser en värsting bli frälst. Gå inte och fördöm dem. För då tjänar ni djävulens syften. Tänk då liksom att Kristus har förlåter dem. Så det måste vi försöka göra också. Jag kan vara livrädd för någon. Seriemördare till exempel. Det är inte så himmelens lätt att ha med dem att göra. Men om han har blivit frälst så är han en av mina bröder. Jag kan inte fördöma han. Jag kan inte fördöma dem annars heller. Men de måste få chansen faktiskt. Och de är ärliga, jag vill säga. Det är vad man förmodligen, om man har gått så långt. Och men det här var Jesu Kristus syften. Det här var syftet med att hans jordevandring skulle avslutas här. Det var att skriften skulle knytas ihop. Ett nytt kapitel skulle få börja. Så det gamla testamentet och de gamla testamentets skrifterna, det är ihopknytet och förstått i Jesu korsdöd. Sen kan vi se framåt och läsa resten om Jesus. Och det är också vad vi ska göra. Vi ska inte se oss tillbaka. Det var mycket som gick fel i våra liv. Men sitter vi och tittar på det för länge så fastnar vi ju där. Vi kan istället se framåt och se vad vi har och vänta framöver. Och det vet vi också. Jag ska inte läsa så mycket om det, men vi vet att Herren har gått före oss för att bereda rum för oss. Han är inte inaktiv. Han är fortfarande aktiv för vår skull. Och eftersom han känner oss bättre än oss själva, så där vi ska bo sen, det kommer att överträffa våra fantasier. För Gud, han är ingen snål skalle som sparar på någonting, utan han ger i överflöd så att vi blir fullständigt nöjd. Och det är ingen fara när vi är i himlen. Vi kan inte bli bortskämd eller krävande då. De egenskaperna finns inte där. Så Gud kommer kunna göra oss fullständigt nöjd. Vi får strålande bostäder att bo i. Vi får ett fantastiskt liv att leva en evighet där uppe i det som det var tänkt att det skulle vara. Ingen miljöförstöring, ingen istid är på gång, för vi har en helt ny himmel och en helt ny jord att leva på. Det är så Gud löser miljöproblemen. Men vi är på väg dit, vi ska inte glömma det. Och vi kan hamna fel. Vi ska inte glömma det heller. För alltså, förutsättningen är ju liksom att mina synder är förlåtna. Idag har vi liksom lyssnat på så mycket dynga så vi nästan tror att det finns någon synd. Men otro hos mig till exempel, som jag har ibland, det är ju synd. Och om jag liksom har fått det förklarat för mig att det här är synd, då vet jag ju vad jag ska be om förlåtelse för i varje fall. Det kanske inte blir åtgärdat, men jag vet när jag ska be om förlåtelse i varje fall och få leva ändå. Och när man gör det många gånger så händer det någonting med en. För alla människor har någon sorts rättfärdighetstänkande, rättfärdighetspatos på något vis. Du vet att när någon gör fel, ja, nu är det ju bankerna och lite annat som har varit på tapeten, vad snabb vi är liksom att hoppa på. Det är det här rättfärdighetspatos. Och ja, det har ju Gud givet oss. Om det får komma under Guds händer så blir det ju bra. Men ju mer du bekänner av din egen brist och så, desto mer öppnar du ditt hjärta för den heliga ande och den himmelska världen. Och då blir du ödmjukare. Och du blir inte fördömd. Du bara förstår hur upprättad du är. Du kan titta hur mycket som helst på din brist. Bara du får hamna hos Gud under förlåtelsen. Då kommer du att förstå hur värdefull du är. Hur älskad du är. Trots denna din synd och brist så dog Jesus för dig ändå. Det är stort. Och när man verkligen förstår det, då växer en kärlek till himlen, till Jesus och till Gud. Och den kärleken, det är en kraft som inte kan stoppas. Så det finns många typer av kärlek. Vi har eros kärlek, vi har, ja, jag ska inte gå igenom dem, men i varje fall, men den här kärleken som kommer från Gud, som förknippas med det, det är själva livskraften. De andra kärlekarna, de är mer av känslobetonade. Och inte liksom, de är lika flyktiga som känslor. Jag menar, om jag har blivit förälskad i någon när jag var tonåring, ja, men det tar ju slut ganska fort om det inte går över i kärlek. Så förälskelsen, den är ju känslomässig då. Och mycket av dagens moderna kärlek är faktiskt känslomässigt bunden. Den har ingen varaktighet eller ingen himmelsk anknytning. Men den kärlek som kommer från himlen, den är evig och den kraft. Och det är själva livskraften. Och om vi ska bekläs med kraft idag så är det naturligtvis heligande. Men det, då är det kärleksdrivet. Så det hör ihop båda två. Och en person som lever i kärlek är också attraktiv för den heliga ande att vara hos. För vi kan ju faktiskt bedröva heliga ande så han försvinner. Men vi ska komma ihåg det att den heliga ande försvinner inte bara för att vi misslyckas eller gör någon synd någon gång. För det är hela kristendomens syfte, är att vi ska få förlåtelse. Så när vi kommer till kyrkorna och ska vara präktig och rättfärdig och inte, så behöver vi ju varken kyrkan eller Jesus, så varför går vi dit? Vi går ju dit för att vi vill höra om han som kan förlåta oss. Det är därför kyrkan finns. Försöker man motarbeta det, då bedröver man den heliga ande. Då går man nämligen den ondes väg och börjar få hävda att den heliga ande och djävulen kanske är samma sak. Och då hädar du anden. Så sånt ska vi inte ens vara i närheten av att tänka. Men det är alltså syftet. Och Jesus var den som startade. Och det var Gud som bestämde det här en gång för massa tusen år sedan. Det är alltså 6-7 tusen år sedan ungefär nu i paradiset. Och det var för 2000 år sedan ungefär som Jesus korsfästes, gick ner i dödsriket. Och ni som är rädd för döden, var inte det. För det är Jesus som har nycklarna till dödsriket nu. Det är inte döden. Alltså det är inga destruktiva krafter som har nycklarna till döden. Nej, det är livet själv som har nycklarna till döden. Så döden just nu är en del i det som är livet. Och hur ska du komma till det rätta livet? Vi känner bara en dörr. Och den kallar vi för döden. Men är det verkligen döden? Är det verkligen döden att gå ifrån världens undergång till ett evigt liv? Kan man kalla det för döden? Ja, det kanske man kan. Men om man tänker på hur verkligheten ser ut så är det inte frågan om det. Jesus ska komma tillbaka och hämta tillbaka sina barn. Och det är många av oss, jag har hört att jag har sett, prata om en del tidstecken och sånt där som jag tycker passar ihop som pusselbitar. Det här är en till sån här, fast jag ska inte berätta hela pusslet. Det, om Gud vill det så ska jag göra det, men det är sånt här som jag känner att jag skulle vilja förmedla. Och det är den här Kristinebergs profetia bland annat. Den är ju lite längre så jag tänkte inte läsa den, men För er som inte har hört den så kan jag berätta lite om den. Kristina Bergs profetian, den kan man säga att den tillkom egentligen i slutet på 1800-talet. Eller början på 1900-talet, det är okänt här. För den fördes vidare av muntlig tradition första stegen. År 1946 så hade man börjat på byggt en gruva i Kristineberg. Och efter en sprängning då på 107 meters djup så uppenbaras en Kristusbild i berget. På en plats som heter Kristineberg utanför Lycksele, eller utanför Vilhelmina i Lappland. Kvist in i berg. Kristineberg heter det. Men det heter det innan det här. När den här Kristusbilden uppenbarades så vägrade då gruvarbetarna att fortsätta spränga där. De fick sån respekt för den. Arbetsledningen ville att de skulle fortsätta spränga. Det gjordes inte. Och det var tur det. Eller det var Guds nåd. För att det som de skulle ha sprängt nästa gång, det var visa nämligen själva bärmassivet i hela berget. Hade de sprängt där hade hela berget kunnat rasa. Så det hindrades ju. Tack vare det. Många liv räddades där. Och då kan man ju också förstå att det kanske är lite Gud i detta. I varje fall så var det en person, Lisa Johansson tror jag hon hette. En konstnärinna i Vilhelmina som kom ihåg vad hennes mormor hade berättat. Hon hade berättat nämligen den profetia som jag snart ska läsa. Och det gjordes då första gången i slutet på 1800 eller bara på 1900. Den här kvinnan, hon skrev ju ner då det här skyndsamt. Eftersom hon, vadå, nu händer det här. Som profetian hade handlat om. Originalet till den här profetian förvaras ju i Umeå på läns, vad heter det? Länsmuseet, ja. Och så på ett en offentlig vetenskaplig institution i Uppsala också. Den här profetian, det finns lite andra saker i det här, men den säger i stora drag så här att Kristusbilden ska uppenbara sig tre gånger. För första gången den uppenbarade sig så hade den bleknat bort efter 2-3 månader. Men det finns ju foton och så som visar hur den såg ut. Och det var ju en slående likhet i Jesus med törnekrona och allt möjligt. Så man kan se att han kanske höll ett lamm i sin hand och han pekade ut en direktiv. Och jag tycker att kanske en duva där och det skulle passa bra. Men nu har inte jag de bilderna här. Efter några månader hade den förbleknat. Men folk kom ihåg det. Det var en stor rörelse kring det här. Och det var första gången som den visade sig. Nu ska den visa sig tre gånger. Och den visade sig andra gången någon gång på 80-talet faktiskt. För 1968 då var det en konsumbutik då som skulle byggas om i, jag tror det var Vilhelmina. Och då tog de bort marmorgolvet bland annat i där kyldiskar och sånt där fanns. Och där tyckte man ju att materialet var för bra, så han som var föreståndare där, han tog ju hem det till sin gård. Och där glömdes det bort marmorgolvet. Ända tills att frugan insåg att det är ett fint material. Det kanske vi ska använda till någonting 15 år senare, alltså på 80-talet någon gång. Då uppenbarades bilden andra gången. För på baksidan på en av de här plattorna som var marmorgolvet, där finns Kristusbilden nästan identisk som den som fanns i gruvan. Alltså kan man tro att bilden har uppenbarats två gånger redan. Det är bara tredje gången kvar. Och som ni ser, som jag skrev det, som jag sa att det enda tillägg jag hade till de här skrifterna här, det var det sista där. Klart med gruva i Kristineberg. Det handlar alltså om att i november i fjol 2018 då fick Boliden Mineral AB brytningstillstånd i Kristineberg. Det har inte varit någon gruvdrift där ett tag. Om vi läser då vad som står i själva profetien. Det finns en avdelning som man reagerar över. Eller jag i alla fall. Här står det då. Gud kommer även en tid att skona Nordlandets människor från tidens vedermödor, så länge gudabilden visar sig och dess boning inte krossats av människohänder. Gruvbrytning i Kristineberg, det betyder att man krossar berget. Okej, då man börjar med det nu. Och då är det som så att enligt deras tillstånd så har de beräknat att driften kommer att pågå i 10 år. Sen är gruvan uttömd. De kommer förmodligen att krossa hela berget, att det blir som en liksom dagbrott där så småningom. Under den tiden enligt profetian så kommer Kristus bilden att dyka upp igen på bergstopp. Det här som vid det här läget som Gud drar tillbaka sina beskyddande händer över landet. Och då blir det svårigheter för oss. Men fram till dess ska han skona Nordlandets människor från tidens vedermödor, så länge judabilden visar sig och dess boning inte krossats av människohänder. Emellertid tilltar gudlösheten. Människors otro blir större och större. Berget med gudagestalten krossas. Gud tar då sin beskyddande hand från Nordlandets folk. De vedermödor som det resliga folket så länge skonats från ska komma över dem sjufalt och åter sjufalt, värre än de plågor som hemsökt andra jordens länder och folk. Alltså Sverige har varit ett land som har stått under beskydd från världskrig, från det ena med det andra. Och grejen är den att Sverige var ett givmilt land. Det var ett resligt folk som var givmilda. Det står det i säg 75% ner på första sidan. Men innan den tiden kommer har folken i Nordlanden vikit av från Guds utstakade vägar. Ännu kommer Gud att förbarma sig över människorna i Nordlandet därför att de är givmilda av sig. Och är man givmild av sig så betyder det att man har lite av Gud med sig, för Gud är utgivande i allt. Och då kan vi se tillbaka vad som har hänt i Sverige. Vi har haft beskydd från 2 världskrig. Vi har inte haft några ofantliga jordbävningar. Vi har haft en stor skogsbrand, men det var inte så väldigt mycket människor och skador och så vidare. Vi har varit väldigt förskonad från sånt som kanske är normalt med orkaner och jordbävningar och vulkanutbrott på andra delar av jorden. Gud har skyddat oss. Och det farliga med det, det är bra att det är så. Det farliga med det är att till slut så uppskattar inte vina. Vi tar det för givet. Vi tar det för givet. Undervisningen om Gud och hans godhet och trofasthet, den finns ju nättjämt kvar i landet. Vi har börjat få blanda upp oss med en massa andra religioner och andra gudar. Även i Guds hus görs det. Vi är inte så givmild längre. Det tycks vara girigheten som tar över och råder. Om man tittar nu på de här som avslöjas i regeringar och allting. Så de tycks ju hålla många där. Bara de inte blir upptäckt, enormen verkar det som. Kan de sko sig lite mer och skaffa sig 100 000 till så tycks de göra det många av det. Inte alla. Men det där är ingenting man kan förvänta sig av sådana som är förtroendevalda. Alltså jag hoppas de avgår allihop som blir avslöjade här. För de är inte värdig att sitta i en regering. Man kan inte ha tjuvar som skäl av de som avlönar dem. Det är ju vad som sker här. Så nej, de är inte värdiga att sitta kvar där. De får försvara sig som de vill, men de får ändå gå därifrån tycker jag. Så ser det ut väldigt mycket i vårt land. Bankerna sysslar med olagligheter, så får du belöningen 30-32 miljoner kronor när du får sparken bara. Så att det är tydligen det är någon konstig moral har hänt här. Vi tror liksom att det är bara Ryssland och afrikanska länder och så där som korruption håller på. Det har ju aldrig hänt i Sverige att någon av våra ledare eller företagsmän är korrumperad. Sånt händer ju bara inte. Eller? Ja. Så vi kan se här att någonting sker. Att det som Guds omdöme här, det här kom alltså i slutet på 1800-talet. Händer det något annat i slutet på 1800-talet? Ja, det startade en riktigt ordentlig väckelse som gjorde att Sverige blev så här ett kristet land. Döparväckelsen startade då. Och det gick väldigt mycket ut på givmildhet och liksom att nu var det inte frågan liksom att man kom till kyrkan och bara krävde liksom att jag ska ha. Utan folk kom till kyrkan och frågade ungefär vad kan jag ge. Det var givmildhet. Och så startade det. Pastorerna som befolkade Norrland, eller befolkade gjorde de inte, evangeliserade Norrland. De gjorde det driven av kärlek, för det var så viktigt att få ut budskapet om evangeliet. Så de tog ingen betalt. De tog cykeln, tunika, boxen, en bibel och for. Ingen krångel. Evangeliet skulle ut. Och de var ju väl mottagen, för de fick ju bygga upp sina församlingar då, och då blev de försörjda. Liksom. De fick ju mat och husrum och allting. Men någon lön... Ja, det är ett modernt påfund. Nu säger Bibeln att det som tröskar ska, att pastorer och de som ägnar sig åt bönens tjänst, de ska alltså ha dubbellön. Så de är dubbellön egentligen. Men det var som en annan anda. Och det räddade Sverige. Den här tiden håller på att ta slut. Det är inte så självskrivet längre att man ska döpas. Det är inte så självskrivet längre att man ska dela med sig av det man har. Det präglas även vi av våra ledares girighet. För man går och tänker så här, vadå, jag är pensionär. Det de tjänar på en dag, det är vad jag har att leva på en månad. Och ändå ska de ha mer. Liksom, det här rättfärdighetspatuset provoceras. Det är oförskämt. Det är förödmjukande. Och jag har tänkt som så att i fortsättningen, om jag ska välja, då ska inte jag välja efter ideologi längre, som man oftast har gjort då. Och vad de säger att de står för ideologi. Utan jag ska försöka göra en bedömning, är det här ärligt och pålitligt folk? Då kan man rösta på dem, inte annars. Så vad blir det för politik? Ja, det vet jag inte, bara de är ärliga och uppriktiga. För då har man ju i varje fall en chans att ta ställning. Är de bara ute efter pengar och sko sig själv, så ska de inte ha min röst, det kan jag bara säga. Det är förnedrande, förmjukande, det är oförskämt mot väljarna att göra så. Vi är värd någonting långt, långt bättre. Men det bästa har vi redan fått. Nämligen att vi får vara frälst i Kristus. Och där ska vi hålla oss kvar. För om man nu tolkar profetierna med det andra jag har skrivit här, att det håller alltså på att byggs upp en världsregering. Tredje templet håller på att planeras upp i Jerusalem. Och en världsvaluta. Ja, det är ganska osannolikt att de sakerna ska sammanträffa under samma tid. Men det görs faktiskt det just nu. Och allt det här är ju traditionella tidstecken. Och här knyts även Kristinebergs profetian ihop med det här. Alltså vi som fick frälsningen, vi som fick ett land, vi gick ifrån att vara ett u-land, ett fattigdomsland, till att bli ett välfärdsland. Inte för att vi hade duktiga politiker, det hade vi säkert, men vi hade Gud med oss. Och vi hade tagit Israel i försvar och judarna i försvar under andra världskriget. Och sånt behagar Gud. Och vi fick ett välstånd i vårt land på grund av sådana saker. Och sen var det inte så girigt. Jag menar, om vi ser på hockeyn till exempel. När gick det som bäst för Modo? Ja, innan man var helt proffs. När var Modo svenska mästare? Ja, när det fanns mest ideella krafter igång i klubben. Nu senare då så ska allting vara professionellt och allting ska bli avlönat. Och det tycks inte gå lika bra då. Allt ser bättre ut. Alla har bättre betalt. Men det går sämre. en haltande beskrivning naturligtvis, men jag är av den uppfattningen att jag tror inte att experterna vet bäst eller kan bäst. Jag ser flera gånger, eftersom jag alltid har varit fattig, så har jag lärt mig att reparera bilar själv. Och jag gör det långt noggrannare än verkstäderna. Mycket, varenda millimeter i en reparation är jag noggrann med. Låta reda på allting och göra allting fixat. Och jag behöver inte byta ut så mycket delar. Man kan putsa upp, slipa upp, göra om, borra om och fixa till och få den att fungera lika bra ändå. Utan några större kostnader. Bara man engagerar sig lite. Och använder ett sunt förnuft och sina egna händer. Så jag tror inte så mycket på experterna. Däremot så tror jag väldigt mycket på sunt bondförnuft och vanligt enkelt folk. Mm. Och det var också de som ska ha beröm. Om det gäller liksom om man ska hitta någon folkgrupp som ska ha beröm för att det bara gick bra för Sverige. Så är det inte våra ledare. Utan det är det vanliga folket. Det var de som arbetade upp allting. Och för det kanske hälsa. Min morfar var en sån som inte var så välkommen på arbetsplatserna för att han tyckte att även arbetarnas barn borde få äta sig mätta. Det var hans devis. Och därför var han inte välkommen överallt. Men jag hedrar min morfar så. Han är den största man jag känner utanför de här bibliska. Då. Jag skulle själv vilja vara likadan. Men vi ser inte så idag. Vi ser så mycket lidande bland folk här och där. Och många sätter igång med välgörenhet och goda insatser. Bara de får lite betalt för att tjäna på det. Jag menar, hur mycket miljonärer har vi inte idag i landet? Ja, men de har ju verkligen möjlighet att hjälpa. Och vart har de fått sina miljoner ifrån? Det är väl förmodligen på något vis från den marknad som vi är. Vi svenska folk. Du kan väl liksom hjälpa till då när det är svårt. Även om de inte får betalt för henne. Det är möjligt. Nej, det görs inte. Som hur visade Jesus. Det är en liten passning till oss religiösa då, eller kristna. Tiggaren. Eller han som blev rånad av rövarna. Slogs blodig. Och lämnades i vägkanten. Då kommer det några människor förbi. Först en präst. Han har så bråttom till kyrka så han bryr sig inte om den lidande som ligger där nere. Och sen kommer en samarier. Som faktiskt var ett föraktat folk. Och judarna fick inte umgås med samarierna. Han tog hand om den här personen. Ur egen plånbok. Och tog han till ett värdshus och lovade liksom också värdshusägaren att jag betalar resten också för den här killen tills han är frisk. Ja, det var inte prästen som var välsignad. Det var samarien. Den präst i kyrkan borde veta att han ska tjäna en god Gud. Och när han då ser att Gud har givit honom möjligheten att få betjäna en nödlidande människa. Och han struntar i det. Ja, vad betjänar han då? Skulle det vara så hemskt om församlingen fick vänta en halvtimme för att prästen gjorde en god gärning? Det tror jag inte. Det har blivit fantastiskt vittnesbörd om att det finns en levande Gud istället. Och vi har följt med sådana här exempel idag. Så att när vi tittar efter tidstecken så läser vi väldigt ofta i skrifterna det ena efter det andra. Men jag skulle gärna vilja att titta upp och se hur det har blivit med folket. Vårt moraliska tillstånd, vårt sinnestillstånd, vad har det blivit utav oss? Och läs Kristinebergs profetian, hur det står på vissa ställen. Kristinebergs profetian. I världens yttersta tider kommer att uppstå många falska profeter, av vilka åtskilliga kommer att förutsäga tiden för den yttersta domen. Om du får höra sådant tala, ska du inte tro på vad de säger, till endast Gud vet om den dagen. Beviset på att vi nalkar slutet är människornas lärdom, vilken sprider sig över hela jorden. Folken kommer också att bli egenkära av sig själv och lita på sig själva. Kristenheten avtar och gudaktigheten försvinner. Människorna ska mena att ingen Gud har skapat jorden. Somliga kommer att tro att människorna själva åstadkommit undret. Framtidens människor kommer att göra stora uppfinningar. De är så stora att de anser att inte ens Gud gjort sådana underverk. Den mänskliga uppfinningsförmågan kommer att dana om de människor som Gud skapat. Men de människor kommer att sakna själ. Människorna kommer att resa i skyn på drakliknande föremål. Det blir drakliknande fräsande föremål i skyn på jorden och under jorden. På den tiden kommer människor att jubla och säga sig vara världsalltets herrar. Men ändå är de inte nöjda. Nästa etapp blir försöket att övervinna döden. Ingen ska behöva dö utan få evigt liv. Allt detta kommer människorna att se, men de har ej längre visdomens ögon att se med. De vill ej bättra sig från sina synder. Vedermödans plågor ska övergå jordens alla länder och folklag. Och på alla tungomål kommer klagolåt att höras. Men i Norden finns ett land med resligt folk. Och folken i Nordanlanden ska skonas i det längsta från de vedermödor som redan gått ut över jorden. Till Gud själv har gett en boning åt sin enfödde son ett av Nordlandens skimrande berg. Berget och landet ska länge vara överskuggat av Herrens hand. Var berget och landet finns vet ännu ingen, men det ska uppenbaras i världens sista tider. Men innan den tiden kommer har folken i Nordlanden vikit av från Guds utstakade vägar. Ännu kommer Gud att förbarma sig över människorna i Nordlandet därför att de är givmilda av sig. Men även det folket ska tilltaga i synd. Då kommer Gud att visa människorna sin enfödde sons bostad i det skimrande berget, den boning som han själv tillrätt. Det kommer en tid att råda stor häpnad inför Kristusbilden, men snart kommer de att glömma allt och gudlösheten får övertaget bland folket. Då kommer att ropa att det inte finns någon annan Gud än kunskapens Gud. Det skimrande berget kommer då att återvisa sig och bli omtalat bland människorna därför att Guds beskyddande hand fortfarande vilar över folket som bor där. Denna gång kommer Kristusbilden visa sig uppe på bergets topp så att alla ska kunna se den. Åter ska människorna se och häpna över det stora undret. Gud kommer även en tid att skona Nordlandets människor från tidens vedermödor så länge gudabilden visar sig och dess boning inte krossats av människohänder. Emellertid tilltar gudlösheten. Människornas otro blir större och större. Berget med gudagestalten krossas. Gud tager då sin beskyddande hand från Nordlandets folk. De vedermödor som det resliga folket så länge skonar från ska komma över dem sjufalt och åter sjufalt värre än de plågor som hemsökt andra jordens länder och folk. Två gånger har alltså den Kristusbilden visats. Den tredje gången är vi kanske på väg nu då. Men berget ska krossas också. Och för att avsluta lite trösterikt och så. Vi kan läsa Matteus 28 kapitlet. Jag läser från 20 versen i 28 kapitlet. Eller jag läser från 19 versen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Herren har lovat att vara med oss alla dagar, inte några enstaka dagar, inte på torsdagar, inte någon gång på våren, utan alla dagar. Hur lång tid då? Ja, ända tills att tiden är slut. Och vi är borta långt innan tiden är slut, kan jag säga. Så vi kommer liksom att ta med oss Jesus varenda dag in till tidens slut. Han är inte borta från oss. Men vart är vi? Det är där vi måste ställa oss frågan. Tänk på Kristi nåd, för att rannsaka sig själv, det kan bli ganska smärtsamt ibland, kan jag säga. Men tänk på Kristi nåd. Gud har ingenting emot att visa hur syndig vi kan vara om vi tar det på rätt sätt. Om Gud får äran, för då ser man, oj, vad mycket jag har fått förlåtet. Det ska ju bli slutsatsen. Det ska inte bli, oj vad hemsk jag är. det är fel, då är det fel ande om det slutar i det. Och Gud påminner inte om redan förlåtna synder. De är kastade i glömskans hav. Så när sådana tankar kommer till er som säger, men tänk vad du gjorde för 4 år sedan då och då. Och du vet att det där är redan avklarat, det där är jag redan bekänt. Då är det djävulen som pratar med dig. Du ska inte diskutera någonting med djävulen. Det enda du kan tala om för honom, det är att ja, du påminner mig om min forntid. Men då vill jag påminna dig om din framtid. Så gå nu. Du får gå till min försvarare Jesus. Och ta upp din sak inför min domare, Gudfadern. Gå dit. Inte mig. Då lämnar han det. Jag lovar han gör det. Han vill inte diskutera med någon som är så klar och tydlig. Men inleder inte i någon diskussion med den onda. Eller de tankarna som kommer faktiskt ibland. De kan ligga och anklaga varandra så att du liksom inte får någon frid och ro åt håll. Men om det påminner om en synd som du redan har tagit upp inför Gud och fått förlåtelse för, så är det inte Gud. Hur rättfärdigt det än verkar. Är det förlåtet så är det också utplånat. Sen är det ju skillnad om du har en vanesynd som du upprepar varenda dag. Det är väl en annan sak. Men liksom, då får du väl be om förlåtelse varenda dag då. Tills du har blivit ödmjuk nog och ja, blir förinna helt enkelt. Men Herren har lovat oss att vara med oss varenda dag in till tidens slut. Och vi ska inte vara ett dugg förvånade om att det blir svåra och är svåra tider för oss kristna. Men det är ingenting jämfört med de som är icke-kristna. De har det väldigt svårt att svåra. Vi är, hur svårt vi än får det så går vi ändå i gräddfilen så att säga. Och vi är räddade till evigheten. Och vi kommer att ha Jesus med oss varenda dag. Så när vi får riktigt, riktigt stora svårigheter, då ska vi bara ropa Jesus. Vi vet att han står där precis bredvid oss. Och kan lyfta bort oss ur vilket problem det än är på sekunden. Om han vill det. Han kan ju vilja att jag ska ha en prövning också, som jag ska gå igenom. Och då får jag ju ta det. Då får jag kraft i det. Men du kommer aldrig att prövas mer än vad du har förmåga till. Det kommer aldrig någonsin att ske. Jesus ska vara med oss varenda dag ända till tidens slut. Och det är bara han som kan förlåta synder. Så gå dit då. Så är du trygg. I Jesu Kristi namn. Amen.